You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Vi fick inte ihop tekniken så att vi kunde inte få klart ett originalavsnitt till denna veckan. Så det blev en mini-episod som vi fick slänga ihop. Och förhoppningsvis så har vi teknikgudarna med oss nästa vecka så vi får ihop ditt originalavsnitt. Men tills dess så får ni den här mini-episoden och vi hoppas det är okej med er. I den här mini-episoden så ska vi till Frankrike och det är under 1800-talets senare hälft och undersöka ett fall som är väldigt känt i Frankrike. Sen är det länge sedan det här hände så hittar man olika versioner av detaljer i storyn beroende på vad man läser. Och sen jag inte kan franska så kan inte jag rota i vad som verkligen har hänt och vad som har skrivits i tidningarna från tiden när detta utspelades. Vi ska i alla fall prata om Blanche Monnier. Familjen Monnier var en prominent familj som bodde i Pontier i Frankrike. Familjen bestod av Emile, då pappan, och Madame Louise Monnier, mamman. Louise står som Madame Monnier när man söker på henne, men hennes namn var Louise, så jag kommer kalla henne Louise. Emile och Louise har hade två barn. Deras första barn var en son som de döper till Marcel. Och ett år efter Marcel kom till världen så fick de sin dotter Blanche. Louise var väldigt inflytelserik i stan och välkänd. Både hon och Emile kom från väldigt fina familjer och familjen Monnier, de hade väldigt mycket pengar. De bodde i ett stort trevåningshus och det här huset var det finaste huset på gatan. Och förutom detta fina huset så ägde de flera olika fastigheter som de hyrde ut och bland annat så ägde de ett hus på samma gata som sitt hus där Marcel sen kommer att bo. Louise var väldigt involverad i välgörenhetsevent och olika organisationer. Hon ska även ha fått utmärkelser för sitt goda arbete och sin givmildhet. Men det fanns en annan sida av Louise som det alltid finns av de här människorna som vi pratar om i podden. Men hon beskrevs av många som en tyrann och hon skulle ha saker och ting gjorda på sitt sätt. Emile, hennes man, han var ansvarig för den konstnärliga fakulteten i staden. Deras son Marcel hade gått juristutbildningen och jobbade som en typ handläggare åt kommunen på Getenier. Och då deras dotter Blanche, som var berömd för sin skönhet och sin ödmjukhet. Och det sägs att hon var riktigt duktig på piano. Det händer en del i familjen under 1870-talets senare del. Emile dör som 59-åring 1879. Men innan det, alltså runt 1876, så syns inte längre den 27-åriga Blanche till i stan. Människor som känner Louise och övriga familjen frågar om var Blanche har tagit i vägen och får till svar att hon är ute och reser. Efter ett par år så slutar människor helt enkelt att fråga för att man börjar glömma bort Blanche. Och man bara antar att antingen så har hon åkt utomlands, träffat någon, gift sig och stannat där. Eller hon har blivit ivägskickad av familjen till en flickskola. Eller hon har blivit galen och är på sanatorium. Livet går helt enkelt vidare i staden Pontier, både för människorna i stan och för familjen Monnier. Men historien slutar inte där. Hade den slutat där så hade den inte varit med i denna podden. Det man döljer brukar komma upp till ytan till sist. Och det tar 25 år. Men 1901 så får polisen i Pontier ett anonymt brev där det står: "Monsieur polischefen, jag måste berätta för dig om en väldigt allvarlig händelse. Jag pratar om en mör som är inlåst i Madame Monniers hus. Hon är halvt svält och levt i smuts de senaste 25 åren. Med andra ord, i sin egen smuts." Polisen tar sig såklart ut till Monniers hem och Louise vill inte riktigt ha dem där när de frågar var Blanche är. Men efter en stund så låter hon dem komma in och hon pekar upp för trappan. Där är ingenting i huset som ser konstigt ut, som skulle väcka någon misstanke, men där är en konstig doft i huset. Polisen går upp för trappan dit Louise pekade. Och man märker att doften blir starkare och starkare. Doften leder dem till en dörr med ett stort hänglås på. Polisen bryter upp dörren. Och sen det var där doften kom ifrån så kan man bara föreställa sig hur den slår mot poliserna. Det beskriver doften som en blandning av avföring och rutten mat. Rummet var kolsvart när de går in i rummet. Som jag förstår det så var det ett vanligt rum, inte på vinden eller en liten garderob eller liknande, utan ett vanligt rum. Och jag förstår det som att det var Blanches rum. Fönsterna i det här rummet var igenspikade med brädor. Och över detta så hängde tjocka gardiner som var som gott som fördragna. Den enda ljuskällan i rummet var några strimmor av ljus från utsidan som sipprade in genom brädorna som användes för att spika igen fönstren. På golvet i rummet ligger det en halmmadrass och på denna madrassen så hittar de Blanche som var endast en skugga av sitt forna jag. Hon var smutsig, naken. Håret gick ner till midjan och hade inte kammats på flera år, så det var väldigt tovigt. Finger och tånaglar hade blivit så långa att de hade växt böjda. Hon var skinn och ben och vägde endast 25 kilo när hon räddades från rummet. Hon hade till sist blivit så svag och undernärd att hon inte kunde ta sig ur sängen, så alla behoven hade hon fått göra på madrassen som hon låg på. Och hon fick ligga i detta dag in och dag ut. Rummet var fullt med flugor och andra kryp. Och det kryp i sängen och sprang över Blanche. Men hon levde. Och trots allt så håller hon sig stark. Och kan vårdas tillbaka från nära döden skicket som hon hittades i. Egentligen så borde hon inte klarat sig så svag som hon var och i den smutsiga miljön bland bakterier och mögel. Och hon sägs vara tacksam för att kunna andas frisk luft igen. Polisen tar med sig Louise och Marcel för att kunna förhöra dem och försöka förstå vad som har hänt och hur de kunde låta det här ske. Hur kunde en mamma göra något så här mot sin dotter? Och hur kunde Blanches bror vara med på det? Det är kanske lite enklare att svara på varför han gjorde det han gjorde eller varför han lät det hända. Han var bara helt enkelt tvungen att hjälpa sin mamma. Han var väldigt nära sin mamma. Han bodde på andra sidan gatan i huset som hon ägde. Och han var hemma hos sin mamma väldigt ofta. Louise var den drivande i detta helt klart. Och hon hade hela tiden varit matriarken i familjen. Och enligt hennes egna ord till polisen i förhöret så säger hon att Blanche träffade en man som hon blev väldigt kär i. Han var inget som Louise tyckte att hennes dotter skulle blanda sig med. Han var en äldre advokat utan en krona eller en frank till sitt namn. Han var ingen och kom från inget. Louise hade större planer för Blanche. Hon såg henne med någon yngre som kom från en fin familj och kunde ge henne ett annat liv. Men Blanche, som idag hade sett som en helt vanlig tonåring eller ung vuxen som helt enkelt ville fatta sina egna beslut utan att familjen är inne och rör i besluten för mycket. Men då så ansågs hon vara väldigt rebellisk. Det passade sig liksom inte om man kom från en fin familj som var högtstående i stan. Och kanske Louise såg många faror i Blanches val. Louise val att köra en fritzelvariant var det sämsta och det hemskaste beslutet. Men hon fattade och hon låser in Blanche. Men enligt henne så tänkte hon släppa ut henne när hon lovade att inte träffa mannen längre. Men Blanche vägrade göra som hennes mamma sa. Fast mannen, som inte har blivit namngiven eller identifierad, dog 1885, så släppte ändå Louise inte ut Blanche. Ryktet spred sig snabbt i stan och arga människor samlades utanför Louise hus och protesterade. Som jag förstår det så var hon ute i väntan på rättegången. Stressen av att falla så långt från glansen och helt plötsligt bli hatad av samhället där hon bodde i stressade Louise redan svaga hjärta och hon fick en hjärtattack som avslutade hennes liv 15 dagar efter att Blanche räddades. Och här är lite olika versioner på det. På vissa ställen man läser på så står det att hon satt i fängelse i en dag och sen blev hon sjuk och flyttades till ett sjukhus och där dog hon sedan 15 dagar senare. Eller 14 dagar senare blir det ju. Marcel säger i rättegången att de försökte släppa ut Blanche men hon valde själv att stanna i rummet och ville inte ut i det fria igen. Vilket ett hänglås på utsidan av dörren inte riktigt vittnar om. Han fick 15 månaders fängelse för att han hjälpte sin mamma med att hålla Blanche inlåst. Enligt rykten så tror man att en av hushållerskornas pojkvän hörde om familjens hemlighet och var den som skrev till polisen. Vi har grävt lite på ytan för att veta vad som hände. Men finns det en annan anledning som gör att en mamma kunde göra så här mot sin dotter? Av allt att döma så hade Blanche en bra barndom som liten. Louise var den som styrde i hemmet, vilket funkade på hennes man och på hennes son Marcel. Men som vi pratade om innan så Blanche, hon ville vara lite mer fri som en fågel. Hon ansågs vara en rebell för tiden. Hon gjorde inte som hennes mamma sa och detta ledde till att de två bråkade väldigt mycket. Blanche började intressera sig för religion och studerade kristendomen och ville bli nunna under en period. Hon blev mer och mer en enstöring och spenderade långa perioder ensam i sitt rum. Hon vägrade att äta under perioder för att hon skulle fasta, eller var hennes version av en fasta. Man tror då att Blanche har utvecklat anorexia på grund av det här. Hon ska ha fått feber och blev sängliggande i slutet av 1870-talet. Men när hon blev frisk igen så gick hon inte ut efter det. Hon sägs ha haft mentala problem redan innan, men efter det att hon blev sjuk så blev de värre och hon stängde in sig och åt inte alls som hon skulle. Hon började vägra kläder och gick runt naken och sågs stå naken i sitt fönster. Och det var detta som ledde till att Emil och Louise brädade upp fönstret för att inte grannarna skulle bli förnärmade. Blanche sägs ha haft många religiösa syner som kan vara ett tecken på att hon var schizofren. Om dessa uppgifter är sanna så kanske det förklarar Louise och Marcels handlingar, i alla fall lite, även om det fanns andra vägar att gå. Louise gjorde säkert detta för att hon inte ville att det skulle komma ut att hennes dotter hade blivit galen och riskerades skickas till sanatorium. Men kanske ansåg Louise att Blanche var lyckligare hemma och inte skulle behövas utsättas för de hemska experimenten som utfördes på sanatoriumen. Jag hoppas någonstans i alla fall att det var så fallet var. Även om ett hängelås på utsidan av dörren är ett starkt tecken på att det säkert inte var så alls. Blanche skickades till sanatorium för att rehabiliteras, men hon tillfrisknar inte mentalt. Hon ansågs aldrig kunna hantera världen där ute och får bli på sanatoriumet fram till sin död 1913, då hon blir 64 år gammal. Och trots att hon gick från ett fängelse till ett annat typ av fängelse, så hoppas jag i alla fall att hon fick se världen där ute från ett av fönsterna. Jag hoppas att ni tyckte om det här fallet och jag hoppas att vi får till ett originalavsnitt tills nästa vecka. Tills vi hörs igen så får ni ta hand om er själva och varandra. Hej då!
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.